4.
Odd tänkte inte lägga sig platt för banken och ge upp utan att kämpa. När de hade gått till sängs på kvällen diskuterade han olika möjligheter med Solfrid. De var överens om att de skulle försöka rädda butikerna, inte minst för att andra människors liv var beroende av dem. Odd påpekade något som Solfrid naturligtvis var fullt medveten om, nämligen att kompanjoner som Wolf i Minneapolis, Stark i Denver och alla anställda skulle gå en osäker tid till mötes om banken tog över. Men en bank kan väl inte driva butikerna själv, undrade Solfrid. De kommer säkert att sälja dem vidare, eller hur? Ja, det är precis vad de kommer att göra. Och gissa vem som står redo att köpa då, muttrade Odd. Stephen Craig, styrelseordföranden som är gift med Donna, suckade Solfrid. Korrekt. Odd dunkade knytnäven lätt i madrassen. Jag utesluter inte att de kommer att få köpa alltihop för de 38 000 dollar som återstår på lånet. Då talar vi om butiker och värden för runt 200 000. Jag unnar inte Donna och hennes man att göra ett sånt kap. Inte jag heller, förklarade Solfrid och boxade med knytnäven mot hans bröstkorg, vilket fick Odd att skratta lätt. Vi klarar oss oavsett, sa han och kysste henne på pannan. Det är inte det som är problemet. Men jag har ingen lust att ge upp min verksamhet utan kamp. Vad kan vi göra? Frågade hon. Odd började rabbla upp möjligheter. Det fanns några, men inte så många. Och kanske inte några som var bra heller. För jag tänker inte be släkt och vänner om lån, sa han bestämt. Jag rör till det på egen hand, så jag får stå för det själv. Jag håller med, men vem skulle kunna låna oss 38 000? Frågade Solfrid. Jag känner till 3 eller 4 möjligheter som jag helst inte vill utnyttja, svarade Odd. Gottfred ska komma hit när som helst nu, och han har sålt allt han ägde där hemma, så han har säkert en hel del pengar med sig. Även Anna har mycket av värde hemma i Norge, och detsamma gäller Hans Anders. Men jag kommer inte att be dem om lån. Inte heller Susan och Henry C. i Boston kommer jag att fråga. Är du säker på det här, Odd? Frågade Solfrid tveksamt. Ja, att låna pengar av släkt och vänner alltid är dumt, slog han fast. Det förändrar förhållandet mellan folk. Jag vill inte göra det. Nej, men det är verkligen tråkigt om allt går åt skogen, suckade Solfrid. Jag har börjat tycka om dina butiker. Och inte minst alla som arbetar i dem. Räkenskapen har jag snart i huvudet, så jag känner att alltihop har blivit en del av mig också. Vi ska rädda det här. Än en gång dunkade Odd i madrassen, och Solfrid svarade med att återboxa i hans bröstkorg. Sen kysste hon honom på hakan, och de log trots svårigheterna mot varandra. Ingenting kan gå fel med dig vid min sida, Sol, sa Odd. Men över till något helt annat. Vad tycker du om Simon? Jag vet knappt vad jag ska säga, svarade hon tveksamt. Jag gissar att du blev överraskad, sa Odd. Ja, blev inte du det? Parerade hon. Jo, han verkade som en riktig hederskar, överraskande nog. Odd drog efter andan. Förra gången han var här, för 9,5 månader sedan, tycktes han vara mer av en osäker pojkvasker. Jag gillade honom förvisso i det tillfället också. Han var helt klart en intelligent, lättlärd yngling och ganska imponerande på många sätt, men omogen. Nu har han plötsligt blivit en man, så jag vet inte riktigt vad det är som har hänt. Han har haft sina motgångar, suckade Solfrid. Först med Emily när hon bröt förlovningen efter det han gjorde mot henne. Sen med sitt eget samvete, när det gick upp för honom att han hade förgripit sig på henne för att stilla sin egen lust. Hans självbild måste ha fått sin riktig törn. Ovanpå allt kommer förhållandet med Jorid, och inte minst att hon dog så tragiskt. Ja, till och med hans armar. Det måste ha varit fruktansvärt. Visst, men han älskade henne inte, konstaterade Odd. Han älskade fortfarande Emily, och det gör han fortfarande. Ja, det tror jag också, sa Solfrid. Han blev också väldigt förtjust i lilla Sofie. Hon log. Det är ovant att kalla henne.